Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej, det här är Linda Åberg och du lyssnar på Sportpodden med Edström och Åberg i appen Acast, eller så kanske du lyssnar via vår hemsida som är sportpodden.com. Idag är det dags för avsnitt 2 i vår sommarserie och då kommer ni få möta simmerskan Maja Reichardt ifrån Nacka utanför Stockholm. I Sportpodden med Edström och Åberg så berättar Maja bland annat om hennes tuffa tid då hon som tonåring nästan miste synen helt. Och hon berättar hur det bokstavligt talat känns att köra rätt in i kaklet på en simträning. Och vilka som hennes största vardagsutmaningar som blind är. Men vi pratar ju såklart också en hel del om det där fantastiska OS-guldet från Paralympics OS i London 2012. Då hon ju vann 100 meter bröstsim. Efter OS-guldet i London så har Maja blivit riktigt folkkär. Hon var ju bland annat nominerad till Jerringpriset året efter. I början av intervjun så kommer hon att berätta på vilket sätt hon själv har märkt av att hon inte är någon doldis längre.
Jag har en hel del och många som jag inte vet vilka de är, vilket är jätteroligt. Och jag har fått en del telefonsamtal och brev och mejl av folk som bara hör av sig och tycker att jag gör bra prestationer och att jag är bra förebild. Och det är jätteroligt.
Var ditt stora genombrott OS-guldet i London?
Ja, det var det. Efter det så var det väldigt många som hörde av sig, vilket det känns jättebra. Och jag fick brev av folk, så här julkort där folk berättade om vilken upplevelse, deras största upplevelse under 2012 hade varit när de var och kollade på Paralympics och kollade på mitt simlopp.
Kul.
Ja, det var jätteroligt.
Ja, du tog ju OS-guld i 100 meter bröstsim i Paralympics. Nu när du tittar tillbaka, det har ju gått 2 år snart. Mm. Vad tänker du liksom på? Hade du en aning om att du skulle ta guld, att du var i så fin form? Eller hur tänker du tillbaka på den tiden?
Jag visste ju att jag hade chans att ta det. Jag hade ett VM-guld sedan tidigare. Så jag var väl toppfavoriten. Men däremot så idrott är ju alltid det här att ha formen för dagen. Vem är bäst just nu? Och det gäller att prestera då. Eller här och nu. Det handlar inte om vad jag gjorde förut. Så jag vet ju, jag var jättenervös och dagen innan så kände jag mig typ sjuk och det kändes som jag hade feber och var förkyld och allting var jättefel. Men sen när dagen väl kom så jag såg fram emot att få simma loppet, att liksom få reda på resultatet. För det var någonting jag hade laddat upp för så extremt länge. Och bara äntligen få reda på hur det skulle gå, äntligen få göra det här jag faktiskt har tränat för. Och jag visste ju det här, jag kan simma. Man får lite här ibland tankar om att det här kommer aldrig gå och jag kommer sjunka. Men herregud, jag vet att jag kan simma 100 meter bröstsim. Hur många gånger har jag inte gjort det på träningen? Så jag ser tillbaka på det med blandade känslor. Jag var jättenervös, men det är sån lycka efteråt. Och jag ångrar inte en enda minut vi har lagt på simningen.
Bästa minnet från alltså OS, var det något så här, förutom OS-guldet såklart, var det någonting annat så där som du kommer minnas för livet?
All glädje som fanns där. Det var jättemycket glädje i byn, bland alla åskådare, bland volontärerna. Det var, även om man liksom inne på arenan var värsta konkurrenter, så utanför var alla vänner och man hade roligt tillsammans. Mina konkurrenter kunde jag umgås med utanför. För att vi hade roligt och vi utbyter erfarenheter och ger varandra tips. Så det är verkligen, det är glädje som i hela liksom spelen.
Många idrottare blir ju lite rädda när de kommer till ett OS för att det är så himla stort. Du fick ingen sån känsla när du anlände till mästerskapet?
Jo, eller jag hade förberett mig en hel del innan för att jag var rädd för att jag inte skulle klara av och hantera allt ljud inne på arenan för att det skulle vara 17 500 människor. Och jag har aldrig varit i en arena som tar så extremt många människor. Och så ska man prestera under det här liksom, pressen som är runt omkring och så kommer det in plötsligt och hör allt ljud också. Så delvis det, men sen hade jag också pratat väldigt mycket med tidigare paralympier och även bollat med min tränare som har varit med på OS innan och var med även under OS i London, som var där bara veckorna innan mig. Så jag fick väldigt mycket, jag har fått väldigt mycket tips och fick komma dit några dagar innan och hinna landa i byn, se vad allting innebar och sådär.
Efter OS så har ju framgångarna fortsatt. Du hade ju jättelyckasamt VM i fjol i Montreal, nominerad till Jerringpriset på grund av dina insatser där. Nu har du precis kommit hem från öppna tyska mästerskapen där du har satt nya världsrekord. Hur har utvecklingen varit sedan 2012?
Utvecklingen har bara fortsatt gå framåt. Jag trodde att jag skulle stanna av på bröstsimmet efter London för att man har gjort en sån extrem uppladdning och satsning. Och så kanske man inte gör riktigt lika mycket året därpå. Men det har gått jättebra. Jag vet ju att jag har saker att förbättra. Men jag trodde inte att jag skulle kunna fortsätta i den rasande farten. Vilket är jätteroligt. Sen nu här under våren så har jag känt att det har gått bra. Träningen har löpt på jättebra och jag borde kunna prestera. Ungefär den inställningen jag gick in med i Berlin. Jag gick in med inställningen att jag vet att jag kan det här. Jag vet att jag är i form. För jag hade varit och tävlat så mycket innan. Jag gick in där och kände att det här kommer gå. Och det här ska bli roligt. Allting har bara löpt på. Och gått jättebra. Och de andra simsätten har också fortsatt i princip samma riktning.
Men har du ökat träningsdosen någonting? Eller gjort något annorlunda? Eller kör du på i samma veva?
Nej, jag har förändrat en del. Dels har jag ökat lite träningsmängden. Lagt på mer styrketräning. Och sen har jag lärt mig väldigt mycket som simmare. För att jag har fasat emellan två tränare. Jag har haft en tränare som valde att lägga ner sin sats. Eller liksom att jobba som heltid som simtränare. Även om jag har kontakt med henne fortfarande. Och hon är med i min träning. Men då har jag liksom fått lära mig mer. Och ta mer ansvar. Förstå mer bakom upplägget bakom träningen. Och det är så. Alltså, många av de passen jag kör, man kan köra dem utan att bli trött om man bara väljer att hafsa igenom dem. Men jag lär mig mer och mer också att fokusera 110%. För det är det handlar om. Att om man ska få ut det här sista på träningen och kunna prestera sen på tävling.
Vad är stora målsättningen i år då? Hur ser din tävlingskalender ut?
Målsättning för i år är EM som går i Eindhoven i augusti. Så det är det stora mästerskapet som kommer gå. Och det är det vi kör hela uppladdningen för.
Du är ju inte bara simmare, du är ju också handikappidrottare. För du har ju ett synfel. Vilka fördomar finns det bland folk om handikappidrottare?
Det finns en hel del fördomar och mycket handlar ju om att folk faktiskt inte har kunskap och inte vet vad det innebär. Det finns ju alltifrån, vi har både rörelsehinder, synskadade och utvecklingsstörda människor som simmar med oss. Och det är alltifrån att man inte tror att folk kan ta sig framåt till att jag får många frågor om hur vet du att du simmar rakt, hur vet du när kanten kommer. Det är egentligen de två främsta frågorna jag brukar få.
Hur vet du det då?
Precis, där kommer de. Att simma rakt så använder jag mycket linorna att navigera efter. Målet är att jag ska ligga i mitten av banan. Men hamnar man lite snett så kommer man ju snett. Alltså, jag har ju ingenting annat att referera efter. Så linorna är ganska bra kompisar. Utom när jag millar på dem då. Och vändningar så har jag... Antingen på träning kan jag ligga och räkna armtag. Men helst har jag någon som står med en lång pinne som typ ett fiskespö med en boll längst ut och slår till i huvudet när kanten kommer. Så ja, det optimala är att de sådär. Det kallas tappers på engelska. Vi har försökt leta efter bra ord på svenska, men det går inte så bra, för det är inte så jättebra beskrivning när folk går och säger men jag ska åka iväg och slå blinda i huvudet. Det låter rätt fel.
Ja. Men hur vet du när du ska vända då?
Ja, det är då jag har de här tappersen som slår. Då vet jag hur många armtag jag har kvar. Lite olika på olika simsätt.
Men då måste du verkligen lita på de där tappersarna, eller hur?
Ja, det handlar om jättemycket tillit. Det handlar om mycket träning tillsammans. För att annars går det inte att köra fullt ut. Jag har kört in i kaklet, fått hjärnskakningar, tryckt ihop muskulatur och liksom allting. Så att ska jag ligga och maxa och köra fullt mot väggen, då måste det vara människor jag litar på.
Alltså bokstavligt rakt in i kaklet.
Jag har kört rakt in i kaklet. Det är som folk brukar skämta om, att jag har kört hela vägen in i kaklet. Jag har testat och jag rekommenderar inte.
Får man då hjärnskakning eller?
Ja, jag har fått hjärnskakningar och lite först, det beror lite på hur du kommer in i kaklet, men kommer du först in med huvudet så blir det en rejäl smäll för huvudet. Jag har ju tvärstopp. Och sen trycks all muskulatur i nacke och liksom ner mot ryggen ihop också. Så man är borta från träningen ett tag. Det är man.
Ja, då förstår jag att man måste lita på sina tappers.
Ja, det måste man verkligen göra. Och alltså det är förtroende från båda hållen. Och jag vet att de också, det blir prestation för dem. Prestationsångest. Och när jag tävlar så går deras puls också upp. De är nog minst lika nervösa som jag är.
Samtidigt som du är ju Maja, simmaren, handikappidrottaren. Handikappidrottare kanske ofta blir placerade i ett speciellt fack, men det tycker jag inte riktigt stämmer överens med dig. Det känns som att du är mer Maja och simmaren. Vad tror du det beror på då?
Jag tror det beror mycket på min inställning. Att jag hatar när folk ska dalta med mig eller när folk ser min synskada och inte ser mig som person. Ska jag presentera mig själv så börjar jag inte säga mig: hej, jag heter Maja och jag är blind. Utan jag börjar med: hej, jag heter Maja och jag håller på med simning och jag pluggar och gör det här och det här. Sen är väl en sak att men jag kan inte se någonting. Och jag tror också att jag är öppen med att svara på folks frågor. Jag hatar när folk tar mig för exempel där. Om man är iväg och handlar någonstans eller och har med sig någon kompis och folk vänder sig och pratar med dem, då kan jag liksom bara, men ja, jag kan också prata. Vanligt när man typ står i kassor eller någonting och folk bara vänder sig till min kompis och pratar med dem när det är jag som ska betala och jag som köper. Så då har jag ibland dealer med dem, då får de vända ryggen emot. Det blir jättevartiga, men... jag tror det gäller att vara öppen som person och... visa sin personlighet istället för att visa sitt funktionshinder.
Du tappar ju synen framförallt under din tid på högstadiet. För du hade ju ett visst seende innan dess, men när du kom in i tonåren där så försvann den. Hur var den perioden, om du ska blicka tillbaka på den?
Den var jättejobbig. Delvis var jag ju då i högstadiet där liksom alla i tonåren och började puberteten och jättemycket förändras i kroppen. Samtidigt som min syn gick ner och det var också jobbigt. Och just det här, saker som jag älskade att göra, jag älskade att bara cykla med kompisar, sitta och läsa böcker. Och bara känna den här sista gången jag läste en svartskriftbok, alltså en vanlig bok med tryckta bokstäver. Och bara känna den här sorgen över att jag inte längre kunde göra det, för att det handlade om att jag inte kunde klara av att se vad det stod. Jag fick för ont i ögonen och det gick inte till slut. Eller när vi cyklade alltid ett gäng tillsammans i skolan och till slut sa jag bara, jag kan inte cykla mer längre för det här är för farligt. Jag cyklade på personer liksom, för jag inte följa efter ryggarna på dem. Och jag behövde cykla så nära så att jag höll på att cykla in i deras cyklar. Så det var riktigt, riktigt jobbigt. Och när de skulle åka iväg och åka skidor i högstadiet och åka till Romme som min skola alltid gjorde. Och säga att nej, jag tänker inte följa med för att jag klarar inte av att åka skidor mer. Jag kan åka med ledsagare idag och det går jättebra, men det ska folk jag lita på, och jag åker inte någonstans där det är mängder av högstadiebarn som åker runt överallt och inte har koll. Mm. Så jag tyckte det här var jättejobbigt. Och jag hade aldrig klarat av det om jag inte hade haft mina kompisar och inte haft simningen. Mm. För det är det som har gjort att jag har klarat av. Och sen att mina föräldrar inte, de har inte i alla fall visat för mig att det har varit jobbigt, utan de har bara försökt hitta lösningar på allting hela tiden.
Men hur pass snabbt gick det då? Alltså från när du började bli dålig?
Det är jättesvårt att säga. Det gick inte egentligen så fort som det kan. Vissa har ögonsjukdomar som i princip bara går över en natt eller går jättefort när de tappar allting. Så för mig gick det steg för steg, vilket gjorde att det ibland fattade jag inte, kroppen hade inte anpassat sig. Jag har själv inte förstått att jag kanske tappade synen. Jag tyckte att jag kunde se saker och såg att ja, men där är det någonting, och så var det ingenting där. Eller tyckte jag såg att ja, men här är det ingenting i vägen, så plötsligt så var det visst en stolpe där, eller det var en dörr i vägen. Så ja, det gick inte fort, men det gick inte långsamt heller. Det tog några år så här när det trappades ner.
Men vad var det som gjorde liksom att du ändå tog dig framåt då? För du måste, som du beskrev, en stor sorg, och det kan ju alla vi som ser kan ju förstå det. Mm. Men liksom, vad var det som ändå gjorde att du tog dig vidare, att du är så himla positiv och levnadsglad?
Jag hade min simning och en tränare där som var jättebra, så att, som verkligen såg till att jag fick fortsätta utvecklas med simningen. Och desto sämre jag såg, desto mer fick jag ändå åka på tävlingar, och de såg till att jag hamnade med i den gruppen där. Så jag kände att när jag tappade synen, det gjorde ändå att jag fick tävla mer och åka iväg mer utomlands och göra sånt istället. Och sen sagt var, min familj som hittar lösningar på allting, vi har seglat. Jag vill inte sluta segla bara för att jag tappar synen. Nej, men jag kan fortfarande segla. Vi använder walkie-talkie istället. Vi åker fortfarande skidor. Vi har hittat våra lösningar på det. Och sen har jag sett så många synskadade, hur inbundna och inlåsta de har blivit eller är, för att de inte kan se. Och jag var liksom så här, jag vill inte hamna och bli en sån människa. Jag tror det drev mig väldigt mycket. Jag visste att jag vill inte sluta göra de sakerna jag hade gjort innan. Jag vill inte sluta göra de sakerna jag älskade. Utan ja, det drev mig nog väldigt mycket.
Mm. Största vardagsutmaningen då, som icke-seende, vilken är det?
Att ta sig runt. Att hitta och lägga energi på rätt sätt, eller rätt saker. När jag ska ta mig någonstans så behöver jag öva vägar. Räkna hur många steg jag går. Sen, ja, jag kanske, vissa ställen har jag räknat steg, andra så vet jag att okej, när jag hittar tredje stolpen, då ska jag svänga vänster. Eller när jag går förbi det här ticksignalen, då ska jag svänga där. Kom ihåg allt det här och inte bli för trött innan man är framme. Och klara av att hantera när folk har ställt ut skylter i vägen, eller så är en soptunna någonstans som inte stått där innan. Eller ja, men just alltså, oförberedda hinder som ni kan se och bara svänga runt. För mig är det jobbigt när någon har ställt en cykel plötsligt, för den går jag rakt in i och snubblar över.
Mm. Du har ju precis flyttat hemifrån. Mm. Och bor nu väldigt nära Eriksdalsbadet. Hur tror du det kommer påverka då, din fortsatta satsning här med simningen?
Alltså, det möjliggör jättemycket för mig att inte behöva resa så mycket till träningen. Att kunna gå hem och vila direkt efter träningen. Kunna äta på en gång. Så jag sparar väldigt mycket energi på det. Inte behöva boka en färdtjänst som jag inte vet när den kommer. Eller om jag har samplanering och behöva komma till träningen en halvtimme för tidigt. Bara för att det passade dem att köra då. Så jag kommer spara jättemycket energi. Och energi och tid. Sen så blir det mycket hjälp hemifrån mina föräldrar också. Att laga mat är jobbigt för mig. Det är mycket jobbigare. Jag behöver hjälpen att gå och handla. Men jag tror ändå det här att spara tiden och kunna gå ner till träningen utan att planera så långt i förväg kommer hjälpa mig jättemycket.
Var har du placerat din OS-medalj någonstans i lägenheten då?
Den står på en bokhylla så att jag kan gå fram och klappa den när jag känner mig lite mindre, eller när jag känner mig lite mer värdelös. och känna att jag kanske inte gör någonting som är bra eller någonting. Jag ska kunna finnas där och muntra upp mig när det behövs.
Och vid andra tillfällen också kanske?
Ja, och självklart när folk kommer hem till mig och kollar. Så alla vill ju se den.
Mm. Kan tänka mig det. Hörru, du satsar ju inte bara på din idrott, utan du har ju valt också att plugga vid sidan av. Du läser till civilingenjör. Varför kommer det sig att du har gjort det valet?
Jag tror inte på att bara simma. Jag behöver göra någonting annat för att bryta av och inte grotta ner mig totalt i simningen. För då kommer jag börja analysera allting jag gör, och då analyserar jag sönder istället, och då kommer det inte bli bra. Så jag behöver bryta av. Och sen så, när jag väl lägger av med min simning, så vill inte jag då börja sätta mig i skolbänken och behöva plugga, utan kan jag kombinera det här på ett vettigt sätt, så blir jag jätteglad. För då kan jag, sagt, när jag lägger av med simningen, ha någonting att luta mig tillbaka på. Och sen när man känner att simning går lite tyngre, då vet jag att jag kan gå till mina klasskompisar och umgås med dem och få tänka på någonting annat. Och när skolan känns jobbigare, då kan jag gå till simkompisarna och bara känna att simningen finns där. Så jag har alltid förhoppningsvis någonting som flyter på. Då är det lite lättare att klara av livet.
Mm. Varför har du valt att läsa just den inriktningen som du har valt då, inom miljö?
Jag tycker att energimiljö är någonting som är väldigt roligt och intressant. Och jag tror det är någonting vi kommer behöva tänka på i framtiden. Det är det här klassiska, men vi alla har väl hört om utsläppen av koldioxid och växthuseffekten, uppvärmning av planeten. Men jag tror på att vi behöver hitta tekniska lösningar och se mer helhetsperspektiv på det för att kunna lösa det. Vi kommer aldrig få folk att plötsligt dra bort och sluta resa över jorden, eller att inte vilja ha den materiella standarden vi faktiskt har idag. Utan vi behöver hitta andra lösningar, och jag tror på att man behöver en energi eller en civilingenjörsutbildning också för att kunna hitta dem.
Du har kommit halvvägs, eller hur var det?
Ja, nu till våren här så har jag läst halva utbildningen. Jag läser ungefär på halvfart, så jag har ett antal år framför mig, men jag har ett antal år framför mig i simningen också, så de passar ganska bra ihop.
Vad har du liksom för långsiktiga mål då med din simning?
Jag vill vara med i Rio 2016, och det vore helt underbart om jag kunde försvara mitt guld på bröstsimmet där. Och dessutom så vill jag förbättra min medleysimning och se om jag kan vara med och slåss om någon medalj där också. För att jag är bra på bröstsim. Fjäril och frisim flyter också på bra. Det är ryggsimmet jag har. Jag har ganska mycket att plocka där, för jag är ingen ryggsimmare. Och kan jag förbättra ryggsimmet lite, så kan jag nog vara med och slåss lite mer i alla fall.
Du drömmer om nytt OS-guld?
Ja, det gör jag. Det vore helt fantastiskt att upprepa bedriften och verkligen visa att ja, jag är bäst på den distansen. Alltså, det är en lycka som inte går att beskriva med ord. För att, man svävar runt på ett så här rosa moln. Det kan jag fortfarande göra när jag tänker tillbaka på det. Det känns som att man lyfts upp och bara svävar runt, och allting känns bara bra. Så jag vill jättegärna uppleva den igen. Och får jag vara med i Rio, så kanske liksom vissa saker som jag inte kunde njuta av i London, för att jag var så nervös och allting var så nytt. Jag tror att jag kan njuta lite mer av de sakerna där då.
Då önskar Sportpodden med Edström Åberg Maja Reichardt stort lycka till med dina framtidsplaner, och tack för att du ville vara med i våran podcast.
Tack så jättemycket.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.